har spanat in årets lyckotoppen bland länderna i världen.
Ja, men precis. Vi har ju pratat om det tidigare också. Vi har ju verkligen i flera program försökt stöta och blöta kring hur hittar man lyckan och vad,
ja,
är...
vad är det för något?
Och vi letar och letar. Nej, men inte så. Men vi försöker hitta olika svar från olika håll. Och det stämmer ju att rapporten kom. Och Finland är ju då världens lyckligaste folk för andra året i rad.
Jag blir förvånad över det. Jag tänker att vi ska vi bli slagna av Finland. För det är inte den bilden jag har av Finland.
Nej, jag vet att vi i podden för ett par år sedan gratulerade dig.
Mm.
För att
du, bra,
ja, för att Norge vann ju då.
Mm.
Men det är faktiskt så att när det gäller Sverige så kommer vi på 7:e plats i år. Och den placeringen är den bästa vi någonsin har haft.
Det är också helt galet. Mm. Vi tror att vi ligger så bra till. Vad är det man kollar på nu igen? Man kollar på BNP.
BNP, det är ju massa olika faktorer. Precis.
Nät. Ja, det är några tydliga i alla fall.
Ja, arbetslöshet. Och det är både fakta och man gör också, tror jag, någon form av medarbete. Mm. Eller medarbete, vad säger jag? Någon undersökning bland befolkningen. Men det som är ändå lite intressant, det är att man har också tittat på varför är Finland lyckligare än svenskar. Mm. Eller Sverige.
Ja.
Eller vad man nu ska säga.
Ja, varför är de lyckligast?
Ja, varför de är lyckligast. Och det är några saker som sticker ut lite grann. Och först och främst så är ju finnarna i sig ett ganska ödmjukt folk. Man slår sig inte på bröstet i onödan.
Nej, det gör man inte.
Och
pratar inte onödan, nej, tänker jag.
Nej, precis. Och jämfört med svenskarna då så... Så i den här jämförelsen så är vi mycket mer för att visa upp att vi har uppnått framgång, att vi har dyra prylar. Finnarna är mycket mer tillbakalutade.
Snarare än att njuta av den kanske.
Precis. En annan grej som sticker ut är att vi i Sverige tror att vi kan allting bäst. Och vi sticker ut bland i den här undersökningen bland 100 länder.
Det är sant.
Vi är ett av 3 länder som tror att vi kan lära alla andra saker.
Aha.
Och det är också en sak som inte alls Finland håller på med. Och tror
känns
att man
som
liksom...
Sveriges självbild håller på att vrida sig en aning, va? Mm. Från det timida, tysta folket.
Precis. Man säger ju också det att man är ju väldigt, väldigt blyga eller vad man nu ska säga, försiktiga även nu.
Mm.
Men också att det kanske är det vinnande konceptet. De kanske inte ska ändra på det.
Nej.
Men däremot så, jag ska bara säga 2 saker till som sticker ut mycket. Och det är, man litar ju väldigt mycket på polis, myndigheter, media, journalister överlag. Mm. Och politiker. Att man på något sätt har ett väldigt...
Man har tilltro.
Mm. Och det är ju någonting som man ser i Sverige exempelvis, att man saknar.
Ja. Och det har framförallt gått ner. För så här var ju bilden av Sverige för några decennier sedan.
Ja.
Där allt... Ja, man kunde lita på staten och de som stod där under.
Mm. Men det är också det jag vill lyfta när man jobbar tillsammans. Jag har jobbat i många, många år tillsammans med finnar. Och det är verkligen så jag uppfattar dem. Man har ett väldigt starkt förtroende för... Om man säger så här, även på företaget, liksom, för ledningen och man lyssnar. Och vi svenskar har en förmåga att vara lite skeptiska och ifrågasätta väldigt mycket.
Mm.
Så att jag tycker det finns en skillnad där.
Och det är intressant att norrmännen är så lyckliga då, för alltså är det några som är världsbäst och bäst visar så är det ju dem.
Mm. Ja,
de är inte så tillbakadragna vad det gäller.
Men också Finland har ju fått utmärkelse för bästa skola, bästa sjukvård.
Och de har inte ändrat sitt skolsystem på samma sätt som vi har gjort i Sverige, skulle jag vilja säga.
Nej.
De är kvar lite mer i...
Precis. En annan grej som också är, det är att man har ju världens bästa polis.
Ja.
Och man har väldigt bra statistik på att lösa olika brott och mord och... Det är faktiskt så att i Finland är det väldigt lätt att rekrytera poliser. Det är ju inte alls läget i Sverige.
Nej.
Här är det ju verkligen, vi får ju locka med vad som helst nästan för att få folk att söka in på polislinjen.
Ja, framförallt så är ju de som söker inte, de är inte tillräckligt bra heller.
Nej, men precis, det är ju också det då.
Mm.
Men alltså det finns en helt annan typ av stolthet för den typen av yrken. Jag tycker bara en intressant spaning.
Ja, men verkligen. Jag tycker att det känns som att det är så som vi pratade om Sverige förr i tiden.
Mm. Ja, men så är det väl lite grann att man...
Och inte förr i tiden, inte på liksom 40-talet, när vi växte upp.
Ja, precis. Men det finns också lite farhågor när man läser den här studien om att man faktiskt... så har vi ju alltid haft relationen Sverige-Finland. Har ju varit lite grann en maktkamp. Och, och man kanske i Finland alltid har känt sig lite, ja, men som en lillebror. Och man har strävat efter mycket av det Sverige har haft.
Mm. Och det kan de lägga av med.
Ja, men det kan de lägga av med. Mm. Vi borde liksom istället göra något bra utbyte där. Men just det här att, det stod det just i den här rapporten också. Att när man jämförde länderna att man faktiskt tittar på att införa delar av svenska vårdsystemet och skolsystemet. Och det känns ju lite så oroväckande.
Varför då, undrar man då?
Nej, det vet jag inte. Och det stod inte där heller.
Nej, det hoppas man att de inte
precis, utan jag tänker tvärtom då. Mm.
Ja, men verkligen. Mm. För så känns det, tycker jag, att det har spårat iväg lite här i Sverige.
Mm.
Det svenska har blivit någonting annat.
Mm. Men du, jag tänkte bara någonting annat. Kommer du ihåg den där artikeln som vi läste någon gång här efter jul? Mm. Som Stigbjörn Ljunggren hade skrivit, en krönika.
Gillar den alltså.
Ja.
Den är så bra.
Ja, den handlar ju egentligen om, det är någon teori om de många små förolämpningarnas betydelse.
Ja.
Och,
det är en stark kraft.
Ja, och hur mycket det här påverkar oss människor i förlängningen.
Mm.
Kanske inte just den gången vi känner oss förolämpade första gången.
Nej.
Men sen. Och det är egentligen vad det handlar om, är att det är de här små detaljerna i vardagen som irriterar oss. Som helt enkelt får bägaren till slut att rinna över. Mm. Och han uttrycker det så otroligt bra när han skriver att det är inte droppen som rinner över, utan det är dess många små förolämpningar och all jävelskap som redan finns i glaset.
Exakt.
Som får det att trilla över.
Det är de här vardagsproblemen, sånt som vi liksom bara finner oss i hela tiden. Som du säger, det är lätt att finna sig i det första gången, eller man gör det.
Mm.
Och så gör man det, och till slut så orkar man inte mer.
Nej, och det kan tycka så här när man liksom tittar på respektive händelse var för sig, att oj oj oj, det där är verkligen välfärdsproblem.
Mm.
Eller det här är ju bara en,
bussen kom inte i tid, inte idag heller. Nej. Eller ja, det är bara som små skitsaker som inte är så farligt isolerat.
Nej, men han säger just så här att det kan vara olika saker för olika människor, men saker som man tror bara är så strunt, det kan faktiskt tillsammans bli en helt jätteklump. Och han säger ju så här, han försöker ju rada upp lite grann saker som gör att folk på något sätt känner sig förolämpade.
Mm.
Och det är ju egentligen saker som skärpta amorteringskrav, nya parkeringsbestämmelser, det kravet på att du idag måste ha en smartphone för att inte bara liksom kunna ringa, smsa, du måste ha en smartphone för att kunna parkera och betala din biljett. För att kunna kolla upp saker, för att kunna göra saker i din bankapp. Mm. Men helt enkelt få tillgång till samhället.
Ja.
Det är ju också. Och sen det här med att använda kontanter, det är ju också en sån här.
Mm.
Alltså den pågår ju hela tiden, den diskussionen.
När man blir nekad att använda kontanter. För att betala,
ja. Mm. Och sen det här med att politiker inte klarar av att bilda regering. Eller att, ja, men du vet så här, hantverkan kommer inte i tid, eller posten kommer först klockan 4. Julmust säljs från oktober och semlorna kan man köpa fram till midsommar i butik.
Det spårar.
Det spårar, precis. Och det han också menar med det här är ju att det är de här sakerna som faktiskt gör skillnaden i samhället. Det är de som till slut får folk att bara agera.
Ja, och det är ju, jag tycker han säger, jag har inte riktigt tänkt på det så, men jag tycker han packar in det, han säger att det som driver den politiska utvecklingen i ansamlingen av alla de här små förolämpningarna.
Ja.
Det är det som till slut gör att man byter parti, att man tyvärr många röstar då på, kanske man går över och röstar på SD eller vad man nu gör. Och jag känner att det är ju liksom, det är ju roligt och så här, lite, man kan raljera lite om de här små sakerna i sitt lilla privatliv.
Mm.
Men om man tänker att det är ändå i stort, och jag tror verkligen det, driver dagens politiska vad säger man, svängningar eller så.
Ja.
Så känns det som att det här förlamar också alla, typ våra politiker.
Mm.
Att de liksom, idag kan man inte, de vågar inte ta beslut, eller de liksom, Det är en gigantisk, vad ska man säga, det är en gigantisk, vad säger man, varböld. Eller, om man tänker sig just att alla dessa oförrätter till slut får dig som person att välja byta inriktning och typ rösta på någonting annat.
Mm.
Det är ju lite läskigt när man tänker på det, men också ganska naturligt i och för sig.
Nej, men jag tror det. Alltså man känner till slut någonstans att här är det ingen som lyssnar.
Nej, vad ska jag göra med alla de här oförrätterna? Mm. Och just också, du drog några exempel, han har massa roliga exempel i sin den här artikeln. Eller, och då är det typ så här, skärpta amorteringskrav samtidigt som våra redan rika och typ politiker välgöda får bostäder serverat på silverbräde. Jättedyr, man höjer parkeringsavgiften jättemycket och bygger parkeringshus som ingen har råd att stå i. Så att jag som en vanlig liten skit, jag kan inte parkera, jag har typ inte råd att parkera min bil. Nej. Eller en sån här jättebra som jag har stört mig på så länge. Vi köpte en dieselbil för några år sedan.
Ja.
Diesel var ju ändå mycket bättre. Sen bara plötsligt över en natt så är det värsta boven.
Mm.
Och jag har inte haft... Det är massa sådana små.
Mm, precis. Som gör att man som människa helt enkelt bara känner så här att man blir överkörd.
Ja, man blir tokig till slut. Ja. Först blir man inte tokig. Man blir bara pyttelite tokig ganska länge. Som man säger, alla de här jäkelskapen som är i glaset.
Ja.
Och sen så en dag så rinner det över. Och vad gör vi med alla de här oförrätterna?
Ja, men hur ska vi agera då? För jag menar någonstans så, vi kan ju inte hjälpa det att de läggs på hög.
Nej, men jag tänker det var ju roligt att du tog upp hur finnarna, alltså de gör väl inte det då?
Nej, precis, det är sant. För det var lite grann därför också jag fastnade för den rapporten.
Mm.
Det är sant att de på något sätt accepterar det kanske på ett större sätt då.
Mm. Och är det då, och stämmer om de är lyckligare eller inte, känns ju ändå i förlängningen svårt att veta. Om varje person är lyckligare som, eller om det liksom är någonting annat. Mm. De är inte så missnöjda kanske, jag vet inte. Men
en grej som jag också läser in i det här Stig Björns då, krönika då, egentligen, det är ju också det här med hur vi förhåller oss till saker och ting. Att det handlar väldigt mycket om att jämföra sig.
Mm.
Är det inte det också i det här på något sätt? Att man, som du sa det här just med skärpta amorteringskrav och samtidigt få några andra gratis lägenheter och, eller allting serverat på silverfat. Och, alltså det är den här att man upplever det så orättvist.
Mm. Och man kan inte påverka. Jag har tagit upp det massa gånger nu känner jag. Min pappas, jag tycker han säger det så bra pappa, att om alla har det lite halvjävligt så känns det ändå rätt okej.
Okay. Ja.
Och sen, om alla har det hela tiden, så, men så plötsligt är det någon som far iväg lite och får det lite bättre.
Mm.
Och då känns plötsligt, då alla andra som har det halvjävligt känns jättejobbigt.
Mm.
Men om alla har det liksom jämndåligt så är det ändå som ganska bra.
Ja, då är det liksom så här lugnt och skönt. Det var faktiskt en grej som inte jag nämnde, men i den här rapporten om Finland så står det faktiskt att man har inte haft någon överklass i Finland. Och man har inte heller, alltså man har inte haft lika stor invandring som Sverige.
Nej.
Men man har haft invandring. Men man har inte socialt utsatta områden i Finland. Det finns inte på samma sätt som i Sverige starkt områden starkt förknippade med invandring eller socialt utsatthet. Eller, ja,
det är klart att det i och för sig gör en jättestor skillnad. Mm. För det är ju som en galopperande liksom negativ, jag kan inte säga kalla det för trend, men i Sverige där har vi verkligen någonting att ta tag i.
Men det
är intressant hur, eller intressant, hur ska man hantera alla de här oförrätterna? Mm. Man kan ju faktiskt välja att inte hålla på och tänka, fokusera så mycket på dem. Men det är väl inte så lätt tror jag. Och jag tror också att det skapar en slags gemenskap. Vart var det vi hörde det?
Ja, men det var ju så kul. För det var ju i Renée Springa.
Var det det var? Där man konstaterade, vad var det vi
pratade om? Nej, men det var ju han.
Peter Magnusson.
Peter Magnusson säger en så rolig grej, är det inte det?
Jo, jag tror det var han. Att svensken kan inte kallprata utan att inleda med något negativt.
Nej, precis.
Det liksom förbinder oss lite grann. Ja. Jag säger oss nu för jag har väl blivit så svensk antagligen. Och att man får en gemenskap av att klaga. Det är ett sätt att liksom skapa kontakt. Och sen så många människor göds tror jag. Man liksom känner att man får energi av att prata skit nästan till slut.
Ja.
Och man skapar tillsammans i den här gemenskapen den gemensamma fienden. Den som man, det kan ju vara SD, det kan vara staten, det kan vara Stefan Löfven, det kan vara grannen, det kan vara liksom...
Ja, men det var ju så roligt, jag läste just en sån här liten, något citat på sociala medier att aldrig är vi så nära vänner som när vi har en gemensam fiende.
Mm. Men det är sant. Ja, det stärker ju verkligen en gemenskap ganska mycket. Sen är det ju lite, och det tycker jag är typiskt på jobbet.
Ja.
Hur ofta man enas kring en dålig chef, en dålig ledning, ett jättekonstigt, en urdålig tycker man omorganisation, ett dåligt beslut. Men sen om en person eller någonting liksom ändras, någon lämnar, plötsligt inte är så negativ. Typiskt att man har hållit på att klaga ihop, så plötsligt lyfts han upp och blir chef i den gruppen.
Ja, ja, då.
Alltså då smulas ju sönder, man har tappat fotfästet helt.
Ja. Men du, om vi backar igen då till den här frågan, vad kan man göra åt det då? Alltså jag tänker så här att när man känner sig då, jag bara försöker tänka, vad skulle vi kunna göra? Om vi nu, som du säger, är irriterade på någonting på jobbet eller i privatlivet eller så.
Mm.
Skulle vi kunna agera på något sätt som gör att vi inte lägger det här som ytterligare en droppe i den här över i fulla
vägen? Nej, att vi inte ska fylla på det här jävelskapsglaset.
Vad kan vi göra? Kan man liksom på något sätt agera själv? Eller ska man liksom bara gå och bita ihop? För jag tycker, ett exempel, alltså nu, då känner jag att jag bygger på lite grann det här negativa, men jag kan verkligen känna, bor man i Stockholm och åker pendeltåg, så har man alltså haft jättemycket problem med dessa evighetslånga rulltrappor ända sedan i somras.
Som står still.
Som står helt still. Alltså det här är ju okej om man är frisk och kan gå. Det är ju typ, jag vet inte, 100 steg eller något sånt där. Alltså det låter lite, men det är liksom, för många är det jättejobbigt. Mm. Och de bara står och står och står. Det här är alldeles nybyggt. Det är invigt för 1,5 år sedan eller någonting. Och jag bara tänker så här, men herregud, hur kan folk acceptera det här?
Mm. För att också, och det här är för att vi accepterar att vi betalar en massa skatt.
Precis.
Det är det vi får höra igen. Visst, vi har högst skattetryck, men vi får också jättemycket tillbaka.
Ja.
Och nu känner man att vi har högst skattetryck, och så börjar man skita i att ge tillbaka.
Ja. Men också där, men alltså jag menar så här, okay,
men hur gör du då? För du drabbas ju av de här trapporna varje dag.
Ja.
Vad gör du?
Nej, men man får ju bara gå i dem. Men vad jag menar är lite grann att på något sätt så tänker jag, skulle inte vi må så mycket bättre än att gå så här och vara skitirriterade om vi bara tillsammans skulle gå ihop och bara protestera och säga aldrig i livet att jag betalar fullt pris på den här tjänsten.
Nej.
Jag menar, vi som bor här i Nacka, Värmdö, jag menar, hur många bussar är inte inställda, försenade varenda vecka?
Mm.
Och vi bara betalar och betalar.
Mm. Och
det är inget uppror.
Vi skulle göra en Greta Thunberg.
Ja, gud, det kan vi väl göra.
Varför gör vi inte det då? Varför går vi inte ihop mer i större... Den här skolstrejken som ju på något sätt Gretas lite jobb har kulminerat i fredags.
Ja.
Den har ju inte kulminerat, för hon har ju skolstrejkat länge och
det
är ju så, men... För många ungdomar i alla fall tror jag att det blev väldigt tydligt så i fredags.
Mm.
Över 1 miljon ungdomar uppskattar de till över hela världen nu som strejkade. Liksom, hur kan hon?
Mm.
En sån och stor och abstrakt ändå grej som klimathotet.
Ja.
Hon är 16 år. Varför kan inte vi? Varför gör inte vi något?
Nej, precis. Nej, men jag har jättesvårt. Det är det här jag menar. Det är därför vi helt enkelt var tvungna att flytta till Amerika då på 1800-talet.
Mm.
För vi fick nog. Och då kan vi inte ta tag i det och lösa. Nej, jag vet inte.
Är det så svenska nu? Man kallar ju för the social tipping point.
Ja.
Som just var den där utvandrarna. När det bara spårade.
Ja.
Och en annan jättekänd som jag mest kan relatera till. Det är ju den här. Under Vietnamkriget. När den här bilden på flickan. Vet den lilla som springer naken. Hon är full av napalm.
Hiroshima.
Precis.
Mm.
Napalm är det väl inte, men i alla fall det är bomben, hon ser jätte
ja.
Det var ju plötsligt, det var ju en sån då vände världen liksom. Och lite pratar man ju om att Greta har liksom skapat också den här the social tipping point, men det är ju att vi borde kunna göra det i mycket mindre. Skulle vi må bättre av det är ju frågan, om vi gjorde det i lite mindre
lite tidigare, lite i mindre
sammanhang.
Alltså nu blir det så här stort.
Ja.
Jag tänker faktiskt på den bilden som du nämnde. Det var även the tipping point för Syrienkriget. Den här lilla pojken som flöt i land. Kommer du ihåg det?
Mm.
Nej, men det, ja, jag håller med. Men det är ju det här som är att vi knyter näven i fickan. Och så bara gasar vi på. Eller vi bara lägger det på
hög. Ja, men sen tycker jag också att svensken någonstans inte... Man vill inte liksom riktigt... öppna upp och göra bort, för jag ska säga göra bort sig vill jag avsluta meningen med. För mig så jag har kommit på att det är ganska viktigt att jag inte verkar gnällig. Alltså jag märker att det är något som jag tror att jag fokuserar en del på. att jag ska vara så här, ah, nej men usch, det är irriterande, men liksom.
Ja.
Så då, och jag tror att det är många som, även om vi gnäller sjukt mycket här, att det är många som kanske också tänker det, och man vill inte, jag vill egentligen komma åt det här lite med de här åsikterna, att man, vi blir lite förlamade, vi vill inte, man vill inte göra fel, man vill göra rätt. Mm. Och då är frågan så här, så jag så här, hörni, fan, det är ju inte klokt att vi inte, det här med bussarna i Nacka Värmdö som du sa. Kan vi inte bara gå ihop och vara så här, vi bara från och med nu så försöker alla som, vi bara har inget busskort. Vi skiter i att använda busskort på bussen så länge det inte funkar. Vi bara går på, så får de göra vad de vill. Vi åker buss och de får köra och vi betalar när det är klart. Alltså så, om man bara vi hittar på. Så tänker jag att jag vill inte besvära folk med det. För då, tänk om de inte vill och så, och så.
Ja, men nu är du inne på den här frågan, moraliska kompassen tycker jag. För att det är ju där vi svenskar också har väldigt hög moral.
Ja, alltså, vi har ju hög moral och hög gnällighet.
Precis.
Faktor. Och det är den är svår att kombinera tror jag för många.
Men du, jag tänker bara just lite saker som också Stigbjörn tog upp i sin text. Det passar lite bra här nu när du nämner just de här bitarna. För det är ju också den här, det är ju inte bara samhällsgrejerna som man lägger i det här.
I det stora.
Nej. Utan det är ju allt det här, det lilla. Alltså man, och då menar jag just den jämförelsen, att man liksom ser, så här agerar jag och varför agerar du så där?
Mm.
Alltså hur kan du agera så där? Mm. Och då ger jag ju några exempel, och jag har adderat här några själv som jag tänker att man vet att folk blir så sjukt irriterade över.
Mm.
Och egentligen handlar det ju om att det finns ju människor som alltid tycker att man kan, att man ska, eller de är inte värda att följa systemets regler eller följa...
Nej, om det är till deras nackdel så behöver de inte.
Nej, utan precis. Då ställer de sig gärna utanför eller hittar någon egen väg och tycker liksom att det är helt rätt att göra så. Man behöver inte om man inte vill, eller vi inte, ja du vet. Man liksom sätter sig själv över allt annat. Nej men alltså då tänker jag så här att typiska situationer är just det här som han säger lite, idioter som står och röker vid entrén, idioter som verkar tro att de kan parkera hur som helst, folk som inte står till höger i rulltrappan, folk som går före i kön, idioter som ställer sig i vägen för andra utan att tänka på att man skymmer folk. Alltså det finns ju hur mycket sådana här små exempel, men där man också så här kanske just det här går före i kön och sådana där bitar. Hur, alltså det kan ju irritera folk så vansinnigt.
Ja, och så säger svensken ingenting.
Nej, man säger ingenting. Och det är den här moraliska kompassen som träder in där. Att det gör man egentligen inte.
Nej.
Man går inte, man tror inte att man är någonting finare än någon annan. Varför? Nej. Alltså så. Men du precis. Hade ju så bra exempel här om veckan när vi pratade om de här politikerna.
Ja men precis, för jag tycker ändå att den här moraliska kompassen är ju ändå, vi har haft upp det förut också, det är ju den som guidar oss våra värderingar och vad vi liksom tycker är viktigt och så. Och att det är ändå viktigt att göra rätt. Idag blir det ju halshuggen väldigt, väldigt snabbt om du gör något som anses som fel. Och jag tycker de här två politikerna som, hon kvinnan som, vad heter hon? Strunt samma, som hyrde sin mans lägenhet för en riktig summa.
Mm.
Och hon, EU-politiken Wikström heter hon va, som plötsligt åkte ut för att hon hade tjänade för mycket pengar på styrelseuppdrag vid sidan av.
Precis.
Och så som jag har uppfattat debatten så har ingen av dem gjort något olagligt egentligen.
Nej.
Sen kan man ju tycka att det, särskilt hon med lägenheten kan ju kännas väldigt moraliskt tveksamt. Men de har inte gjort något fel och de åkte ut. Och sen kan man då tänka att det är jättemånga som faktiskt gör något olagligt och inte åker ut. Alltså, det är inte så lätt att navigera när man lyfter blicken och tänker, alltså det är svårt. Och jag tror att det blir mer och svårare idag för att det är så otydligt vad, man vågar inte riktigt... speak your word, vad säger man?
Nej, men,
stå upp
för sin sak. Eller
Och då tänker jag att Björklund, han har ju faktiskt, båda var väl liberaler va?
Ja, båda. Ja.
Så han tänker säkert så här har jag verkligen följt min moraliska kompass. Det här känns inte bra. Mm. Och jag kan i och för sig hålla med, det kändes ju inte riktigt bra, i alla fall inte hon med lägenheten. Nej. Men samtidigt, var går den gränsen då? Jag håller mig innanför lagens ramar, men det känns inte bra.
Men jag tror att det är lite grann det vi är på väg in i. Jag kan tycka att det är mycket moral frågor som cirkulerar runt omkring. Och vi har ju sagt också så att vi tycker att folk har börjat tappa moral och etik och sådär. Men jag tycker också att det här med moralen kommer in på många olika sätt just nu. Debatten...
Eller börjar vi bli den åldern att vi börjar bli moraltanter? Ser vi det på ett annat sätt?
Nej, jag tänker att det är så lätt att skapa en debatt idag.
Ja,
Alltså du kan ju väldigt snabbt...
Snabbt och högljutt.
Ja, precis. Liksom. Och då blir det ju oftast en moralfråga. Alltså det blir mer tycke och smak än...
Ja.
För jag menar, någonstans de här två politikerna som fick gå... drevet hann ju knappt börja gå.
Nej.
För att den... Om man säger allmänhetens opinion kom ju så snabbt upp eftersom vi har sociala medier idag.
Ja, det går ju väldigt fort. Och den här spridningen man kan få idag gör ju att, eller jag läste någon smarting som skrev att vi generellt så tror vi mest bara på det vi kan observera. Det är väldigt svårt att tro. Det är svårt att tro på. Alltså nu kunde vi se att de gick på månen, men vi tror inte på UFO:n för vi kan inte se dem. Så vi behöver se.
Ja.
Och ofta så ser man ju bara en del av helheten.
Mm.
Men eftersom man gör det så tror man att det är sanningen.
Mm.
Och eftersom vi får så mycket liksom serverat idag, delar av sanningen. Eller helt osant, men det känns ändå rimligt.
Mm.
Så tror vi på den här roliga fake news. Du vet, jag vet att det är fake news, men det är ändå förfärligt.
Ja, precis.
Jag tror att det är otroligt, jag tror att det är svårt att navigera idag. Vad är sant, vad är gott, vad är ont, vad är rätt eller fel, vad kan jag säga, om jag säger något nu, kommer de slå ner mig då? Om jag skriver ut något, jag håller igen jättemycket på vad jag skriver på sociala medier för att jag tänker att äsch, jag vill inte.
Nej, men man vill inte någon. Eller man kanske också tycker det är jobbigt om man ska behöva debattera för sina åsikter.
Ja, för det måste man idag hela tiden.
Ja, precis.
Och samtidigt håller jag igen jättemycket på sociala medier också där jag inte skriver vad jag tycker till folk. Det är egentligen att skriva så här, det är ett pucko.
Ja.
Gå in i din garderob och stäng dörren. Jag vill inte, alltså du är helt off. Jag håller igen 100 gånger om dagen. För jag tänker att jag vill inte slänga ut dem där.
Du, jag har en jättebra om jag får byta ämne.
Mm, byt.
Därför att det du säger nu, just det att våga stå upp, tro på sin åsikt, våga ta plats. Mm. Alltså det är ju verkligen, man måste ju vara så modig.
Ja, stark, verkligen. Ja.
Och då, jag vill bara ge ett tips då, apropå det. För att jag var ju och kollade på Mia Skäringer. Och hennes show, No
bra.
More Facts to Give. Alltså hon har ju sålt ut Globen 5 gånger. Hon har alltså gjort rekord. Ingen annan har gjort det förr.
Cool.
Och hon kommer ju tillbaka till Globen i höst. Och ska ju också turnera runt om i Sverige under hela året. Så jag måste bara tipsa att köp biljetter. Oavsett om du är man eller kvinna.
Mm.
Jag gick dit och var ganska skeptisk. Men jag måste säga så här att så sjukt smart och bra manus. Mm. Och hon vågar stå för sina åsikter.
Mm. Hon har en väldigt tydlig moralisk kompass om hon, man ska landa
det,
i
det
den.
Är verkligen, det är så bra. Alltså det, och när någon gör någonting så äkta som kommer inifrån, det blir så bra.
Häftigt, ja, jag ska verkligen köpa biljetter, jag har bara slöat.
Ja.
Det är härligt med någon som står upp, och hon står ju upp i alla väder. Det är ganska gött att se.
Men du, jag tänkte apropå det här nu som du sa med Greta. Bara så en sista liten tips kring det då.
Mm.
Det har ju varit mycket skriverier och åsikter även där om hennes engagemang och hur äkta det är och hur äkta alla ungdomars engagemang är just nu som skolkade och så vidare och så vidare. Och det finns ju en massa poliser där ute som säger att man förkastar klimathotet och det här är påhittat och hur kan man lura barn och ungdomar och så vidare. Men framförallt så tycker jag också att det man ser väldigt starkt nu, att många går ut och säger så här att ja, men gud, det finns så mycket hopp om ungdomar, det finns så mycket hopp om framtiden och de kommer förändra och du vet så här. Och så sitter vi här, du och jag så här typ mellan 40 och 50 år. Vi kan förändra.
Ja, det är så bra sagt, för att det är lätt att tappa hoppet.
Ja.
Och tappa och tänker så här, för oss är det kört, hur ska det gå för våra barn? Men det är verkligen sant.
Ja.
För oss är det ju inte för sent att
Nej.
Göra något.
Så vi ska alla, oavsett vad vi vill förändra, om vi vill minska på dessa förolämpningar som får bägaren att rinna över, eller liksom klimathotet, eller någonting annat. Det är inte för sent, vi kan alla göra någonting.
Ja. Då vill jag avsluta med ett fantastiskt citat från Greta. Jag har blivit helt förälskad i Greta.
Nej, men vad härligt.
Hon säger...
Och det är vår också, så att man blir förälskad.
Ja, men det kanske lätt. Är då. Ja, men hon har verkligen tagit mitt hjärta. Hon är helt fantastisk tycker jag. Då säger hon, sök inte hopp, sök action. För där det finns action finns det hopp.
Men fantastiskt.
Bra avslutning, va?
Jajamän. Då ses vi. Ja, hej då.
Hej.